håller nog med den här som skriver att ärligheten varar ju längst här. Mm. Att bara säga som det, och precis som du sa, Christer, det är en sjukdom.
Som sagt, jag har aldrig bemött en arbetsgivare, en make, maka eller en kompis som skulle ha tagit illa upp när någon berättar att den vill ha hjälp.
Ja, nu då sommaren står för dörren så är det ju semestertider som är i antagande, och för många så är det här ju en härlig tid där man kan sitta ute på stugan och kanske ta lite extra rosé, eller det blir alltid en öl till bastun och så här. Och idag här i relationspodden Norren och Frans så ska vi prata lite om just alkohol. Och inte då kanske att ja, vad är nu tillåtet och vad är nu inte, utan vi ska rikta in oss helt enkelt på problematiskt drickande eller till och med alkoholism. Och det här är ju någonting som är väldigt skamfyllt för många. Både för den som dricker för mycket, men också för de anhöriga. Och därför så har vi bjudit in Christer Schultz hit till podden för att svara på de frågor som har kommit in angående problematiskt drickande. Christer, du har ju själv varit väldigt offentlig med att du är en nykter alkoholist sedan många år tillbaka, och nu för tiden så hjälper du människor som har ett problematiskt drickande eller också anhöriga till det. Tycker du att sommaren är extra problematisk för sådana människor?
Hej och hej till alla som lyssnar på det här, och tack för att jag har blivit återinbjuden hit och tala om det här viktiga ämnet. Det går vissa cykler inom liksom det här drickande problematiken, och nu när vi är inför sommarloven så är det en klar cykel. Kontaktanden till mig har eskalerat väldigt mycket nu inom maj månad, och andra stunder när det brukar tas kontakter då liksom vid juletid eller inför alla semestrar skulle jag säga. Att längre perioder när människor inte är på jobb, de kan vara hemma, så ser man problematiken och stiga. Och det finns ganska stor skala på beroendeproblematiken tills det sen till slut är helt urartat. Mm. Att man inte kan sätta stopp på det. Och de skriver igen, och så börjar det komma i slutet av juli att hur du kan minska på ditt drickande, och de här avgiftningsstationerna, eller de finska känner till som Katko, så börjar fyllas upp i augusti sen.
Och vi fick ju brev av en poddlyssnare som just går och funderar i de här tankebanorna som bäst. Och det står så här i det här brevet: jag drar mig redan inför semestern. När jag arbetar har jag klara rutiner, och det här har hjälpt mig att vara strikt. Det går långa perioder då jag inte dricker alls och inte har en droppe alkohol hemma. Men jag vet redan att på sommarstugan kommer det att finnas vin i kylen. Man antas ta en öl i bastun och så vidare. Och jag är rädd för att frestelsen ska bli för stor och att det ska spåra ur igen. Min familj vet inte att jag kämpar med det här, och jag skulle helst inte tala om saken heller. Signaturen här är: det finns inget sånt som bara en öl 32. Skulle du säga, Christer, att det här är tankegångar som låter bekanta för dig som har mycket kommunikation med människor i den här situationen?
Väldigt, ett väldigt typiskt meddelande, och också tankegångar från mitt egna liv när jag har varit 32-åring. Och jag brukar tala om handbromsa, och arbete är en enorm handbroms. Det är egentligen sista fasaden för beroendeproblematiken börjar komma sen fram. Andra handbromsar som vi har i livet är äktenskap eller parförhållande. Också födelsen av barn eller familjeökning så brukar vara situationer som bromsar drickande. Men eventuellt så leder man, känner ju väldigt bra till hur beroende liksom sjukdomen framskrider. Och från det här, vad det beskrivs i det här, så det är väldigt, väldigt typiskt. Man talar om liksom tidiga mellan- och slutfasen alkoholism. Och det här är en deskription på en så kallad mellanfas alkoholism. Och när jag studerar i USA i Minnesota, avlagt en sån här, det är inte examen men att en utbildning som är obligatorisk i USA för läkare för att förstå sig bättre på det där beroendeproblematiken, så där delar man in beroende på en skala på 9 enheter. Och först sen eller nio faser, och först sen när man inte kan, kan det där hålla till sitt arbete, sitt äktenskap eller ett körkort, så då börjar man sträva till en fullständig nykterhet. Och det vill säga det är liksom den här sista fasens alkoholism. Att ännu, så, den som har skrivit det här, så ännu lyckas det. Men det kommer att, den kontrollen av drickandet kommer att försämras. Och jag kommer sen säkert att tala lite om vad som händer där i hjärnan. Och här så förklaras det ganska fint just att, att det finns inte något som är bara en bastu eller en öl. Och det där, det stämmer att diagnostiken för beroendesjukdomen är att man har en försjunken kontroll över börjande mängd, längd och slutande av sitt drickande tills man tappar kontrollen helt och hållet.
Mm. Ja, det var många som skrev också svar till den här poddlyssnaren, till exempel signaturen Sanningen befriar 60 skrev att jag är anhörig. Enligt min erfarenhet så verkar alkoholister ha väldigt dåligt självförtroende och ljuger ständigt för att dölja sitt beroende. I verkligheten ser ju de närmaste precis vad som försiggår. Till den här poddlyssnaren som har kommit så långt att hen insett sitt beroende och behöver lite stöd från familjen, så rekommenderar jag att hen berättar precis hur det är. Det tar emot och blir kanske lite drama, men förhoppningsvis är familjen förstående och låter hen dricka sin vichy i fred i bastun.
Ja, signaturen Sanningen befriar skrev på det sättet. Vad säger du? Jag menar, du som har kontakt med många som har varit i den här situationen, brukar det nu sen slutligen vara så hemskt att bara tala klarspråk med sina nära och kära och säga att jag ska inte dricka, det är inte bra för mig att dricka?
Ja, jag lät helt med avsikt att bli och kommentera till det här att det här, den här första som hade skrivit in, att jag har inte talat ännu för mina närstående. För att jag väntar att det kommer liksom någon kommentar till det här också.
Ja.
Och här nämns ordet att ljuga. Men egentligen så är det fråga om att ljuga till sig själv.
För de anhöriga vet.
Ja, för att de anhöriga vet och de ser igenom alltid. Och jag har aldrig, jag har hjälpt liksom ett fyrsiffrigt tal med både beroende, med människor med beroendeproblematik och säkert snart ett femsiffrigt tal med människor som är anhöriga till beroende. Och aldrig har det kommit emot att någon skulle ha blivit arg när någon frågar efter hjälp. Och här kommer vi in till det här sjukdomsbegreppet att det här är frågan om en beroendesjukdom. Ingen väljer sina sjukdomar, men det är ett val att välja att ta hjälp emot. Och det finns hjälp till det här. Så det börjar allt från det att försöka sluta kontrollera, för att en beroendesjukdom, den slutar med att vi tappar kontrollen helt och hållet. Största delen dör före det. De dör i en olycka eller i någon det där slår huvud eller kör i fyllan eller liksom någon inre organ smäller. Och det diagnostiseras sen till något annat. Men när rusbruket har gått så långt att alkoholismen har framskridit till den här tredje fasen, så kan vi inte mera kontrollera vårt drickande när vi börjar. Så när alla förstår, också närkretsen förstår, att det finns ingen möjlighet att kontrollera. Det hjälper inte att byta från starksprit till vin eller öl, för att då dricker man bara mera öl när hjärnan skriker efter mera belöning. Och jag kan gå in sen lite senare på det att vad som händer egentligen dit inne i hjärnan och varför är den där rusbehovet så stor. Men här liksom så rekommenderar jag att insändaren så tar fram det här med sina närstående, att jag kämpar med det här, det är svårt. Och sen rekommenderar jag också att be om hjälp, för att ingen har ännu lyckats bara med sin vilja och tankegång överkomma en beroendesjukdom. Men bästa medicinen till det här att prata om hur det känns. Och ofta så liksom är vi alkoholister, vi är väldigt duktiga. Det här är en känslobaserad sjukdom. Vi gör allt helt i punkt och pricka. Vi är duktiga. Men sen när vi får släppa loss, när vi har inte verktyg att bemöta våra känslor, så, sen, så belönar vi den här liksom långa tiden, den här fasen när vi har varit odryckna. Och där så kommer vi till det här att det är två olika saker att vara odrycken och nykter. För mig är det väldigt enkelt att det här tionde året som jag är nykter inte behöver jag kämpa alls för det. Men jag påminner mig själv med konstanta mellanrum att jag har en sjukdom som jag måste köta om.
Mm. Och en sak jag också tänker är att om jag skulle vara anhörig till den här personen som har skrivit det här vårt första brev, jag tycker det skulle vara schysst mot mig att jag skulle få veta vad det är. För jag vet också tidigare i mitt liv, att man kanske mer i studielivet, att man höll ju på sådär, men vadå, ska du inte ha en öl, var inte så tråkig på det här sättet, för att det inte ens slog en att någon kunde ha problem med den här saken. Och där också, jag skulle känna mig dum om den här sommaren så går, jag skulle ha varit den som var så att, ja men jag köpte av det där vinet som jag vet att du tycker om, och man liksom inte har... Man har inte getts möjligheten att visa den här hänsynen för att den här personen inte har berättat hur det är.
Mm.
Och då har man ju omedvetet kanske försvårat situationen för någon som man tycker väldigt mycket om. Och då skulle man ju känna sig dum och liksom skämmas och ha sig. Så att därför också så, no, det är lätt för mig att säga, men jag håller nog med den här som skriver att ärligheten varar ju längst här. Mm. Att bara säga som det, och precis som du sa Christer, det är en sjukdom. Jag menar, det är ju inte så att man anklagar någon för att den är halt eller har tandvärk heller.
Mm.
Och den här stigmatiseringen, det här gäller liksom helt globalt, men också hos oss i Finland, att det där kring alla sjukdomar, det är inte alls ovanligt att man får höra att någon har cancer när det är en terminalfas. Att man håller tyst om det.
Exakt.
Liksom att det är väldigt typiskt att vi håller inne för oss. Som sagt, jag har aldrig bemött en arbetsgivare, en make, maka eller en kompis som skulle ha tagit illa upp när någon berättar att den vill ha hjälp.
Mm. Följande brev kommer här från signaturen Blivande nykterist som skriver att jag är alkoholist och sommaren brukar vara lite tuff med fester med kompisar, men jag fick nyligen recept på Antabus, så det kommer absolut att avskräcka mig från att smaka under sommaren. Antabus, Christer, för den som inte är bekant med det, vad är det för någonting?
Antabus är en medicin som används till att... Eller vad den gör är att den orsakar en så kallad antabusreaktion till den personen som har tagit medicinen. Det vill säga om man blir utsatt för alkohol med antabus så det där kommer de här antabussymptomen att vara väldigt obehagliga. Så man ger det till personer för att det där kunna hålla sig borta från drickande. Jag kan snart tala lite mer om det, liksom att vad här för en åsikt av det. Men det här är liksom antabus är alltså en medicin som skrivs väldigt mycket ut. Det är den mest utskrivna medicinen i offentliga sektorns rusvård.
Så länge man bara tar antabus så märks det inte, men om man också dricker alkohol så reagerar kroppen jättehäftigt.
Kroppen, blodtrycket stiger, ansiktet blir illröd, man börjar må jätte illa av det. Till och med också om man använder parfym eller något annat så orsakar det en antabusreaktion. Att man måste vara ganska försiktig med det.
Okej.
Okay. Mm.
Vi hade faktiskt en annan som också var inne på, det här ett långt brev då från signaturen Inte en droppe 44 som berättar att lite samma situation där har också haft antabus och sådana grejer. Men så kom här också ett väldigt konkret tips som jag tyckte var lite roligt. Ett sätt kanske att lite på ett positivt sätt sporra sig själv, den här lyssnaren skriver. Det är viktigt att komma ihåg att det bara är den som dricker som själv kan bestämma att sluta och söka hjälp. Och vill man inte själv sluta så blir det tufft. Jag valde att föra över en summa som motsvarar det som gått till alkohol varje dag till mitt sparkonto. Till att börja med tog jag beslutet att inte dricka varje morgon och för en dag i taget. Och senare kunde jag ta ett sånt här beslut en gång i veckan och då satt jag över en summa som motsvarar en veckas konsumtion. Det här fungerar för mig, men fortfarande måste ju den egna viljan vara stark. Visst är jag fortfarande fundersam över hur sommaren ska gå och många är de saker som jag behöver justera för att fortsätta samla på mina pengar och nyktra dagar. Nu är de över 100. Men jag har bestämt mig vart jag vill nå och jag är nyfiken på vad ett nyktrare liv kan ge mig, skriver signaturen Inte en droppe 44, som faktiskt belönar sig själv med lite pengar för varje nykter dag. Kan ju funka för en del kanske.
Ja, det är viktigt att påminna sig själv och titta i backspelning vad man nått och åstadkommit. Och det finns ju förstås liksom olika sätt att göra olika motivationsgrejer. Att pengar kan vara en, det kan vara något annat för någon annan. Men där kommer det fram liksom att den här motivationen måste komma inifrån. Att det här första steget att be om hjälp måste komma från den sjuka själva. Det hjälper ju jag med, för att vi ser ju inte att vi är sjuka. Så där måste de närstående och anhöriga runt omkring katalysera det här. Om jag backar lite tillbaka till den här Antabus-saken, så det talas om att Antabus-reaktionerna är livshotande. Det är de nog inte. Vi skulle inte ge en medicin till rusberoende som vi vet om att 80% dricker sig igenom Antabus. Så det är en handbroms för många, men det är en minoritet. Man kan dricka sig igenom Antabus, jag ger nu inte råd liksom för någon att göra det, men att det är en handbroms, och den där rädslan att må illa så kan fungera som en handbroms. Men i väldigt många länder i världen så skrivs Antabus ut först när personen är nykter. Inte före. Det är inte medicin som hjälper till att bli nykter, utan det är medicin som stöder nykterheten. Och här är en jättestor skillnad. Och jag vet att till exempel i vårt grannland Sverige så har de redan på 90-talet slutat försöka att få människor tillnyktras med Antabus. Och ännu 2025 så håller vi i Finland på att skriva Antabus. Det är bara liksom kännetecknande att vi inte förstår den här liksom beroendeproblematiken. Om jag tar en medicin för att hålla mig odrucken, så i något skede så kommer jag att dricka igen. Jag hittar på någon orsak, jag försöker dricka igenom den där. Det finns mediciner som neutraliserar Antabus-effekten också. Så en rusberoende, så länge som den är nykter för någon annans skull än för sin egen skull, så kommer det att sluta med en drickande. Eller man kan vara odrycken förstås i hela sitt liv. Men det är ett fruktansvärt tillstånd för individen själv. Och oftast är det fruktansvärt också för de närstående som får se den här torrfyllan. Och den andra liksom var torr, så kallad torr, aggressiv och beskylla de andra runt omkring varför den måste vara odrycken. Mm. Så vi har vissa mediciner också, Naltrexon är sånt som minskar på belöningskänslan av rus. Men de är alla liksom sätt att försöka kontrollera konsekvenserna efterföljd. Att för att gå in till den här nykterheten så måste starta inifrån, och det är ett tankearbete.
Mm. Det är en bra poäng det där. Antabus är ju väldigt drastiskt. Och jag tänker också att till exempel människor som tar Antabus och sen ändå tycker att nej, jag tar nu ett glas bubbel här på firmajulfesten och exploderar där när alla ser. Att det, liksom, det finns en sån här offentlig skampåle på något sätt i den där Antabussen. Att man ska, jag gjorde fel och nu bestraffas jag hårt här.
Mm. Man ser i slutet på januari och på sommaren så ser man liksom ibland människor som mitt i allt liksom, de är helt illröda i ansiktet. Så det kan ju förstås vara på grund av något annat, men det är inte alls ovanligt att det är en Antabus-reaktion.
Mm. Ja, okej. Okay. Ja, no, du var inte jätteförtjust i Antabus, utan det finns kanske bättre allt.
Nej, alltså jag vet i Sverige att de skriver ut Antabus efter att en människa har gått sån här minnesåtervård. Att då började de skriva att det stöder tillnyktringen, att om man till exempel går på någon fest efter att, när jag själv blev nykter, så det var några veckor efteråt så gick jag in på en 40-årskalas. Och där var liksom alla mina vänner var helt aspackade. Men jag var nykter, jag hade ingen Antabus där. Men det skulle ha varit en situation var det skulle ha kunnat skrivas ut, och det skulle ha stött det här att jo, jag är nykter i min tankegång, men att det här liksom är en extra kick till det att jag hålls borta från drickande.
Just det, ja. Ja, lite som en handbroms där på det sättet. Ja. Ja.
Yes.
Och du, Christer, det har kommit in fråga till dig också, och den här frågan tror jag är en sån som ganska många går omkring och grunnar på. Det är signaturen Gourmand64 som skriver så här. Jag dricker regelbundet vin till maten. Det här är en fråga om gemensamma pratstunder på kvällarna med god mat och mysig stämning. Och det här har jag gjort sedan länge. Mer än så blir det aldrig och jag dricker aldrig någonting starkare än vin. Är det på lång sikt farligt och hur ska jag i så fall veta? Jag har gått på labbkontroller och ingenting oroväckande har noterats. Själv tycker jag att jag behärskar det hela. Det blir sammanlagt ungefär 18-20 vinglas i veckan och det här under de senaste 20 åren. Hur ska man veta om man dricker för mycket, Christer?
Det finns ingen mängdelägrens. Alla de här liksom mängddiskussionerna, så de är nationella rekommendationer. Det som i Finland är 7 doser för en man åt gången, så är i Holland 1 dos. I Sverige är det ett par doser.
Har de inte till och med slopat de här doserna i Finland? För det blir ju nästan som att med 7 doser är det okej, så go for
it. Att om man tänker att man drar liksom 7 doser per dag, så det är väldigt mycket alkohol. Mm. Och alkohol är en carcinogen och det är cancerframkallande. Så i alla omständigheter är alkoholdrickande är farligt.
Rekommendationen nollar alkohol.
Ja, och visserligen, så varför vi dricker alkohol är att den inverkar på vårt belöningssystem, dopamincentret, och vi får en belöningskänsla av det. Helt likadant så vi får en belöningskänsla av mat, sex, arbete, om man känner sig att arbete är belönande av att hjälpa andra människor. Så det där, mängderna låter nog som mycket, däremot att de mängderna har hållit som samma alltid, så låter det inte som att det är fråga om en beroendesjukdom. För beroendesjukdomen är en sådan var toleransen stiger konstant. Det finns ingen gräns till var den där toleransen slutar. Det slutar till att andningen förlamas eller vi dör eller inre organerna tål inte mera. Ofta så frågar jag att efter att man har druckit det där, om det är 18 doser eller 20 doser per vecka, så det är 3 glas vin per dag. Om någon skulle, liksom, när man har smuttat på det, hålla på att smutta på första vinglaset, och någon skulle säga att hej, att ditt barn är inne på sjukhuset eller något annat liksom har hänt. Om man vill dricka upp det där vinglaset genast och sen reagera, så då är man på beroendesidan. Om man lägger glaset ner och liksom har inget problem, ingen tanke av att liksom sluta det drickande, så då är inte liksom det här belöningssystemet inte rubbad som hos beroende. Att det här så en liksom sån här test som vi brukar hålla på med de här föreläsningarna, att sätta någon ut och liksom och supa och ring mitt i allt och ge någon liksom nyhet eller något som skulle få vem och helst reagera som nykter, att genast reagera.
Nu släpper jag allt.
Ja. Istället om det kommer åt personen och sig själv att hej, att jag skulle ännu vilja fortsätta att dricka. Så då är det ett beroende. Vi är på spåret liksom, och så vet man liksom vart det slutar någon dag.
Så det är ju en jättebra tumregel här också till vår gourmand 64 här. Att om du sitter där och har det jättetrevligt med god mat och ditt tredje glas vin för dagen som du just har hällt upp. Om någonting skulle ske så att du skulle måste renna iväg, gör du det? Eller sitter du kvar tills glaset är tomt och masar dig sen iväg? Det är ju en väldigt bra sån här.
Ja. Och så kan man ju också omvandla det till energimängder. Att hur mycket liksom energi man får om man har lite extra killan på sig. Så det är inte en och en annan icke-beroende som har lämnat ölen bort. Så mitt i att så faller vikten 20 kilo.
Det låter ändå som ett ganska härligt liv det där att ha någon att sitta och prata med varje kväll och äta god mat. Så jag undrar ju också att en hur viktig faktor är det där vinemånne i det här, så ditt livgourmand här. Så vi kan inte ge svar på din fråga utan det måste du komma fram till själv. Men där fick du lite råd på vägen av Christer i alla fall. Här har kommit nu några brev av anhöriga. Till exempel här signaturen Alkoholfånge 44 som skriver så här. Jag vet att min man har problem, men jag vet inte om han försöker sluta. Vi har bara pratat om saken en gång. Han kan hålla sin konsumtion på en nivå så att vardagen fungerar. Jag känner dåligt samvete varje gång jag själv dricker, men samtidigt känns det som en provokation mot honom om jag säger nej tack. Jag vet inte hur jag ska kunna hjälpa honom eller prata med honom utan att det känns som att jag hånar honom och pekar på hans svaghet. Jag skulle helst inte alls ha alkohol i huset. Jag vill inte lära barnen att det är normalt och jag känner mig fången i den här kulturen där det är en stor sak om någon inte dricker alkohol. Dessutom är jag rädd att själv fastna i missbruk ifall jag dras med och inte orkar stå emot. Men då vardagen fungerar helt fint så ställs den här saken aldrig på sin spets. Så alkoholfången 44 undrar helt enkelt, hur ska man ta upp den här problematiken med maken utan att han ska känna sig hånad?
Det här är jättevanligt att de närstående blir rädda för att man sårar någon. Och då måste man svänga den här spegeln mot sig själv. Att om man mår illa av någon sak, så då antagligen, vad än den där saken är, att om man är rädd att ta upp den och explikera, uttrycka sig om det till någon annan, så är det fråga om ett beteendemönster som man måste själv jobba med för att ta det upp. När det är fråga om en förnekelsesjukdom, så vi alkoholister ser inte själv att vi är sjuka. Och när den här toleransen stiger, så börjar vi dricka mera, för att vi behöver mera rus för att få samma belöningskänsla. Och när närstående börjar påpeka om saken, så då börjar de här flaskorna gå gömman. För att den här beroendesjukdomen, den framskrider alltid. Så länge som vi dricker så framskrider den, punkt och slut. Eller använder mediciner som inverkar på centrala nervsystemet. Triangelmediciner, sömnmediciner. Så de alla liksom för framåt en beroendesjukdom. Och det här är den vanligaste frågan som ställs både från... Ofta så blir det så att det är frun som tar kontakt, att jag är rädd att ta det här upp med min make. Eller så är det en arbetsgivare som är rädd att det finns en oro. Jag ser, men vad om jag har fel? Sårar jag den här personen? Mm. Man får alltid tala om sina egna känslor. Jag mår inte bra med det här som händer här runt omkring mig. Och jag har en oro att det finns en beroendeproblematik här i familjen. Och jag är inte okej med att leva med den här beroende, med min rädsla. Det är inte okej för mig. Så första steget är att börja ta reda på. Jag vet att ni är med i den här Facebookgruppen Alkoholismin tavalliset kasvot, som jag grundade liksom här för 4 år sedan, som är världens mest aktiva. Och jag lite skryta om den här, för att den har hjälpt tusentals människor. Och dit kommer alltid närstående för att börja få en förståelse över vad är det fråga om i den här sjukdomen. Och sen så har jag styrt också närstående till olika föreläsningar eller diskutera själv direkt att vad är det fråga om den här sjukdomen, vad händer där i er familj, för att jag vet exakt vad som händer. Diagnostiken vet hur den här liksom framskrider, den här sjukdomen. Och när förståelsen stiger, det här är fråga om en sjukdom. Och när förståelsen stiger så kan man bemöta sjukdomen utan den här liksom stigmatiseringen, skammer runt omkring. Om det är fråga om ett beroendeproblematik i det här fallet, som det låter som, så inte har personen i fråga valt den här sjukdomen till sig själv. Och här kommer vi till det att man måste ha anlag för ett beroende sjukdom för att bli beroende. Människor som inte har det här anlaget kan inte bli. Det här är lite simplifierat. Och den här anlaget, den förklaras ungefär till 50% av inärvd genetik. Och andra 50% så förklaras som omständigheter runt omkring, som framkallar liksom beroendeproblematik. Men en gång när man har anlaget och man blir utsatt för alkohol, så då finns det en hög sannolikhet, 69 gånger högre liksom sannolikhet till alkoholistbarn till exempel, att själv bli alkoholist. Mm. Och där så skulle jag liksom, i det här fallet till exempel, där finns någonstans, väldigt sannolikt någonstans i släkten alkoholism, och ta upp det här att hej, att det här är en sjukdom, det är en ärftlig sjukdom, och jag ser nu jag har oro, lyfta katten upp på bordet och tala om sjukdomen. Det är ingenting personligt om det att tala. Helt likadant, jag är diabetiker. Så nu för tillfället singel, men om jag skulle vara ett parförhållande, jag skulle äta väldigt ohälsosamt och jag skulle ha ett förhållande med någon som jobbar inom sjukvården eller vem som helst annars också. Inte skulle jag bli sårad över det, att påpeka att hej Christer, att det här är riktigt bra för dig.
Precis.
Ja.
Jag kan ju säga den här Facebookgruppen som du nämnde, att om någon funderat, vad var det för en grupp? Och den heter alltså Alkoholismin tavalliset kasvot, och det är en sån här grupp för alkoholister, för anhöriga och sådana som vill lära sig mera om missbruksproblematik. Och jag tänker att man måste kanske kunna finska för att hänga med där, men just bredvid stil med det här så dyker jag ju upp där, och då brukar folk få ganska mycket kamratstöd av andra som berättar hur de har agerat och tänkt i motsvarande situationer. Så det är ett bra tips.
Mm. Ja, det är rätt att komma ihåg. ATK. Det är vår generation.
Precis. Och på tal om generationer. Förra signaturen hette ju Alkoholfånge 44, och följande brev kommer från signaturen 55 år. Och jag tänker att vi skulle kunna prata lite om det här med åldern också, hur det här utvecklas kanske med åren också, olika livssituationer. Men den här signaturen skriver så här: oj vad bra att ni tar upp det här. Jag har som anhörig tänkt mycket på den här saken. Min man är 54 år och han dricker mer och mer. Det är svårt som fru att se helheten. Är jag bara gnällig eller har jag blivit medberoende? Och vad betyder medberoende egentligen? Förr drack han inte så mycket, bara någon liten öl efter bastun, men nu dricker han 4-5 stora burkar varje kväll. Han dricker i garage ibland också, för han tror att jag inte vet. Han har någon sagt att han sover bättre av alkoholen, att han inte kan sova utan sina öl. På sommaren så blir det mera och jag orkar snart inte. Han röker också mycket och har ju fått övervikt av sitt drickande. Vi har tre ungdomar som håller på att lämna boet, och det här är förstås svårt för oss båda, så jag tror att det här är kanske någon slags sorg som han hanterar genom att dricka. Han är ju snäll och jag är inte rädd för honom, men jag tycker att han var bättre förr. Kan jag göra någonting annat än att lämna honom?
Här menar Hanna läses att Christer och nicka instämmande. Mm. Du har hört motsvarande.
Oj då, det här är en bred fråga. Men här är ett klassiskt exempel hur det finns handbromsar. Barnena, jobbet, sommaren. Mm-hmm. Och jag skulle gå ganska direkt. Jag borde ju inte liksom göra någon diagnostik enligt sån här. Jag är inte en läkare. Läkarna gör diagnoser. Men jag känner till beroendeproblematiken väldigt bra. Om man är i en sån fas att man har tre så gott som liksom myndiga eller äldre barnen, och man håller på att fundera att man ska lämna parförhållande, så är problemen nog större och väldigt stora redan. Och det har inverkat på livet redan länge. Och det där, kanske lite till den här alkoholisthjärnan. Sömnproblem hör nästan alltid till saken. Vi går så på övervarv. Ofta så är det liksom en odiagnostiserad ADHD eller hypermani eller något annat. Och vårt liksom nervsystem går på varv. Vagusnerven, det där, den sympatiska systemet som vi lugnar ner med alkohol. Jag har haft sömnproblem sen jag har varit 6-7 år gammal. Och jag har gått på varv i dagens läge först. Liksom som, i min ålder så har jag börjat bearbeta det här med sömnen med att göra saker på kvällen som framkallar sen trötthet åt mig. Det är liksom nästan alla alkoholister talar om att de har svårt att få sova, och därför dricker vi.
Och det är ju kanske väl så att om man dricker alkohol så somnar man lättare, men den där sömnen är ju inte kvalitativ.
Nej, kvalitativ är den inte, och väldigt ofta så finns också sömnmedicinerna här med, och sömnmedicinerna så de katalyserar det liksom russjukdomen. Det är bara liksom den sixpack i en pillerform som jag brukar tala om det. Och här så var det också tal om det att man går till garage. Det vill säga, här är vi redan i den här situationen. Var närstående talar om 4-5 burkar, jag är garanterad att det är mera. Det är väldigt mycket mera. Det här, men det hålls i skymundan. Det kommer liksom gömmande av flaskorna. Man köper i smyg. Man köper från olika butiker. Och man börjar dölja. Och alla går med i den här liksom döljningsprocessen. Också de närstående. Och säkert är också det att de här barnen förstår och ser saken mycket mycket klarare än vad den rusberoende också det där den icke-rusberoende föräldern där. Och nu är vi sen lite inne på det här medberoende. Att när man börjar dölja de här problemen det är icke-gynnande beteende för sig själv. Och medberoende terminologin det är väldigt bred. Det är inte liksom någon officiell diagnostik. Det är en mer av ett liksom en stor sån här liksom, det finns medberoende överallt vad vi har för oss själva ogynnande beteendemönster som kan vara gynnande i en annan stund i livet. Och det ska ta en timme om jag ska gå igenom alla olika exempel. Men att en form av det är att börja städa undan och liksom dölja den här problematiken. Och här skulle jag råda att ta upp och visa också exempel till barnen. Att hej, vi är oroliga över liksom din hälsa. Den här övervikten är ju liksom, det är ju en följd av de här energimängderna. Enda alternativet är dock inte att lämna, men det kan vara också det att det är det sista alternativet. Att vad man ska göra är att man ska lyfta upp den här sin egna känsla. Att jag mår inte bra med det här. Jag har tagit reda på det liksom, som sagt, jag får årligen hundratals kontaktande just med den här liksom problematiken. Och jag coachar sen närstående att sätta gränser. Att hur man sätter gränser åt sig själva. Och sen så börjar man ta reda på vad det är fråga om. Och sen smäller man på att jag mår så illa att jag är inte mera färdig att leva med det här problemet. Att nu har du ett val. Jag blev utsatt också för det här valet. Att du får välja mellan att ta hjälp emot eller en konsekvens. Och konsekvensen är det att jag lämnar dig. Vad är ditt val? Och man måste alltid ställa sista slutningen valet till den rusberoende. Och där behöver de närstående ofta hjälp.
Och framförallt till vår signatur 55 år här, jag skulle säga att det som åtminstone är klart är att nej, du är inte gnällig. Utan du har ju helt rimliga skäl att vara orolig och att ta föra saken på tal.
Finlands största klubb, jag brukar alltid skämta lite när jag talar med närstående, att har du redan blivit medlem av den här största klubben som vi har i det här landet, det vill säga att det är gnälliga kärringar. På finska, förlåt, vittumainen akka. Och så kommer det där skrattande, okej. Okay. Och sen är nästa fas när man får platinum membership, medlemskapet, det är att när en alkoholist börjar kalla den andra för en narcissist. För att när man går mellan flaskan som är den heligaste i det hela och den rusberoende, så då upplever vi det där beteendet som narcissistiskt. Du kommer emellan mig och min kärlek. Så därför har jag rätt att reagera. Och för att en förnekelsesjukdom så börjar jag beskylla att du är orsaken till att jag dricker.
Det kommer så här tillbaka kaka. Du gnäller alltid på mig, så jag måste ju dricka lite här nu.
Satanskärring. Ja. Det där eller jävla arbetsgivare eller förbannade unga som ställer till problem. Alkoholism är en väldigt narcissistisk sjukdom. Men den här personen är oerhört sällan en narcissist i sig självt. Och den närstående som har sett den här härliga, ljuvliga personligheten ser den liksom mera och mera sällan, men lever sig inte tillbaka till de här stunderna då vi hade bra. Och varför jag talar om att en narcissistisk sjukdom är att vi rusberoende svänger alltid skulden av vårt drickande på andra. Och det behöver man inte acceptera, men man måste också förstå att ingen blir som 55-åring eller 44-åring en narcissist. Att det är en personlighetsstörning som man skapar helt liksom småbarnsåldern. Så det är den här sjukdomen, när den framskrider, så ser det utåt eller när beteende blir jätteaggressiv.
Mm. Krista Schultz har vi med oss här i relationspodden idag. Det kom så många brev här. Jag tror att vi får kanske ta och banda in ett avsnitt till som vi kan sända här lite senare. För det här är en stor fråga som behöver mycket svar och mycket tid. Men nu då vi avrundar för den här gången, Krista, vad ska du ge för råd? Vad ska man göra ifall man upplever att man har ett alkoholberoende?
Man ska vara barmhärtig mot sig själv Det här är en sjukdom. Vi väljer inte våra sjukdomar. Jag har fått höra när det gjordes en intervention åt mig och när jag gick själv rusvården 2016. Det är första gången jag har fått en förståelse av att jag har en sjukdom. En sjukdom som förde till exempel min pappa. Jag har aldrig förstått, jag trodde alltid att han valde att dricka. Det är inte ett val. Vi kan inte kontrollera. Och sen därifrån så är det många steg till det att förstås att man kan leva ett nyktert liv. Men acceptera hjälp emot. Det finns hjälp. Och det är inte ni själva. Alltså rusberoende själv, det är inte ens personlighet som åstadkommer all det här liksom trubbel, utan det är den här ruspersonligheten som åstadkommer. Och det är att när man säger att sanningen hittar man från människan när den är full, så det stämmer inte för en rusberoende. Ruspersonligheten är något helt annat än vad den där människan är på riktigt. Och det börjar allt ifrån att börja lära och älska sig själv. Det är inte riktigt enkelt, för att ofta så kommer vi från ganska traumatiserade bakgrunder.
Men barmhärtighet är där. Det lönar sig att börja. Tusen tack, Christer. Goda nyheter. Du kommer tillbaka igen om några veckor och besvarar en drös med frågor till, för att vi fick så pass många. Men här tackar vi nu i alla fall för idag. Och tack, Christer, för att du kom hit igen.
Tack, härligt att vara här.